ni lyssnar på av egen kraft webbradio och på programmet och relationsspecialist psykologen Lirio Ortiz vägleder dig. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre. Vår sponsor är Betonfabriken Coworkingskontor. Vill ni lämna meddelande eller ställa frågor kan ni smsa till 020-019-0825. Och idag fortsätter vi med ett tema som handlar om att behandla våldsutövare. Och den här är den andra delen med det tema. Och vår gäst idag är Per. Kan du presentera dig själv, Per?
Ja, jag heter Per Åsell. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag arbetar dels på ett företag som heter Blotan Öppenvård med behandling kan man säga. Och sen så jobbar jag på Örebro läns mansmottagning där vi möter män med aggressions- och våldsproblematik.
Mm. Och hur behandlar man en våldsutövare, Per?
Ja, det är ju... De män som kommer till oss är ju väldigt, väldigt olika. Så det är svårt att ge ett kort svar. Så. Men jag kan gå igenom de olika ingredienserna som brukar finnas i en behandling.
Låter bra. Berätta gärna.
Så. Då. Det första vi gör när män kommer till oss är att vi berömmer dem väldigt mycket. Och det här är en sak som är lätt att glömma bort. Men just den här gruppen tycker ofta att det är väldigt, väldigt jobbigt att söka hjälp.
Mm.
För att det är skamligt att slå sin partner eller att hota och skrämma sin partner som man faktiskt älskar och vill leva med. Och därför så, ja, och i samhället i övrigt så är det ju väldigt förbjudet att slå sin partner. Och vi är alla uppfostrade med att man inte ska slå tjejer. Så vi börjar med...
Men kommer de frivilligt eller är de skickade till er av någon annan instans?
Ja, det är väldigt olika också. De absolut allra flesta, eftersom vi gör en verksamhet dit som är fristående kan man säga. Så vi tillhör inte region eller kommun utan vi drivs som en fristående mottagning och får statliga medel. Och man kommer till oss och det är kostnadsfritt så. De flesta som kommer till oss lever i en relation och där man kanske har kommit till en punkt där partnern säger att du måste söka hjälp, vi kan inte leva så här.
Mm.
Det tror jag är den största gruppen. Så att man har blivit uppmanad av sin partner att söka.
Mm.
Flera upptäcker också själva att man kan inte leva. Man tycker inte själv om den person som man har blivit. Man vill vara en bättre partner till sin fru eller sambo eller vad det nu är för någonting. Sen har vi några med jämna mellanrum så kan det hända att kriminalvården inte kan ge behandling på orten så att då kanske vi kan under en period gå in och behandla mannen så. Och en del har blivit rekommenderad att söka ifrån familjerådgivning, vårdcentral, kanske psykoterapeuter, andra kontakter som man har. Mm. Men alla som kommer till oss söker frivilligt. Vi jobbar inte med personer som är dömda eller tvingade till behandling.
Ja, det är bra att veta precis. Och du var på väg att berätta om komponenter i behandlingen.
Mm, mm, mm. Det första vi gör är att Läser man beskrivning om hur våldsbehandling går till så tänker jag att den här första komponenten inte brukar skrivas ut. Men att vi gör en bedömning av, vad ska man säga, psykologisk status av mannen. För att en del män, eller om vi säger så här, väldigt ofta så mår man dåligt av att använda våld i relationen. Så att det hänger ofta ihop med att man kanske har en ångestproblematik eller är deprimerad. Samtidigt som ångest och depression också ökar risken för att man ska bli våldsam eller aggressiv. Och då måste man först göra en bedömning om den här mannen egentligen klarar av att genomgå en behandling. För här jobbar vi ju med delar som är väldigt skamfyllda och det ingår väldigt mycket ånger i behandlingen. Och är det så att man redan i början mår ganska dåligt så måste man först ta hand om det innan man går in i en behandling med risk för att man skadar sig eller att våldet trappas upp väldigt mycket så att man riskerar att skada eventuella barn eller sin partner. Så det är det första vi behöver göra. Och sen så gör man en riskbedömning så fort som det går för att se, pågår våldet just nu? Blir partner utsatt? Finns det barn med i bilden som också blir utsatta? För nu räknar man det ju som att barn som finns i hushållet, om man säger så, blir utsatta för våldet. Även om man inte blir direkt utsatt för våld eller hot, så blir man ändå utsatt när en förälder blir utsatt för våld av en annan. Så, så där...
Ja. Förlåt, och en sak. Säg att ni upptäcker att personen utsätter sin partner för våld just nu. Vad gör ni då?
Då måste vi hitta olika sätt för att vi kan vara säkra på att det här våldet upphör. Det kanske kan vara så att man får diskutera att man kanske under en period ska separera. Eller att... man går in och intensivt tränar olika stopptekniker som timeout eller att man försöker att se i vissa situationer, händer det här? Kan det vara i samband med alkohol? Ska man under en period minska sitt drickande? Man kanske, det är inte ovanligt att båda parter dricker, både offer och förövare. Man kanske ska minska på alkohol i tag eller hur ser droger eller medicinering att behöver man titta på. Men de absolut allra flesta män som söker till oss är inte i ett, vad ska man säga, aktivt fysiskt våldsutövande precis just nu. Så.
Och berätta, hur fortsätter man senare? Ni har gjort nu bedömningen.
Precis. Vi gör så, och jag tänker att det är standard för de absolut allra flesta liknande mottagningar. Att man också träffar partner. Finns det en partner som finns med i bilden på något sätt? Det kan också vara så att man nyligen har separerat eller har en paus eller något sånt. Då träffar vi partnern. Då har jag en kvinnlig kollega eller två kvinnliga kollegor som träffar kvinnan. För det är oftast en kvinna. Och dels får en berättelse av henne hur hon upplever våldet. Är det så att hon behöver stöd? Är det så att hon behöver hjälp att kanske komma ur relationen? Och hon är ju utsatt för någonting som leder till väldigt mycket psykiskt lidande. Så att hon behöver väldigt ofta stöd. Så. Och här, både med partnern och med mannen, så låter vi dem fylla i ett ganska omfattande formulär där vi frågar om olika våldsbeteenden, olika våldsformer som fysiskt våld, sexuellt våld, psykologiskt våld, ekonomiskt och materiellt våld.
Mm.
Och då frågar vi, då får både mannen och kvinnan fylla i ett formulär om vad det är som har hänt. Om mannen har slagit kvinnan med öppen hand eller tryckt ner i sängen eller tvingat till sex fast hon inte vill.
Mm.
Och, så att det är väldigt, väldigt konkret. Många män uppger ju att ja, men jag har inte varit våldsam. Jag blir arg och det händer tokiga saker, men jag är inte våldsam. För att man tänker att våld ska vara, det ska vara fysiskt våld, ja, där man slår sin partner.
Mm.
Men om man trycker ner sin partner på golvet eller knuffar eller kastar saker, mm, eller det räknar man inte som våld. Och här så hjälper vi mannen också att förstå vad är det som händer. Vi hjälper också, mm, kvinnan att förstå vad det är som händer. För det ingår i sakens natur att både mannen och kvinnan vänjer sig med att så här ser en relation ut. Man glömmer, mm, bort att det händer väldigt, väldigt allvarliga saker som inte ska finnas i en, mm, kärleksrelation. Därför så blir många män...
Och vad gör ni senare, ja, med dessa frågeformulär? Säg att en kvinna har fyllt i formuläret och det kommer till exempel mycket mer våld än vad mannen rapporterar. Mm. Hur gör ni då?
Det här är ju också, du tar ju upp en av de svåraste sakerna i det här området överhuvudtaget. För att mannen har ofta lite svårt att ta till sig hur ofta det har skett.
Mm.
Väldigt, väldigt ofta kan jag se, för att vi frågar om en händelse. Vi frågar om, har du tryckt ner din partner i sängen till exempel? Och så får man fylla i om det har hänt en gång eller flera gånger. Hur ofta händer det senast? Då börjar man ofta att fylla i lite försiktigt.
Mm.
Och sen så ändrar man sig när man har tänkt efter. Och sen, jo men det är nog mer.
Mm.
Vi träffar ju också partnern för att få kanske en mer sanningsenlig bild. Det går inte, också för att vi inte vill utsätta kvinnan för risk, att konfrontera mannen och säga din partner har skrivit att du har gjort det här och det här och du säger att du inte har gjort det. Det blir väldigt svårt. Men det här är någonting som man får, som behandlare får ha med sig och sen försöka lirka lite med mannen och motivera, mm, lite och fråga på sätt så att han kanske mer närmar sig sanningen. Det kan också, det finns också en annan finess i det här, vilket vi har stött på, är att om kvinnan har en helt annan berättelse än mannen och mannen, mm, inte kan tänka sig att ändra, då är det en varningssignal, för då kan det handla om män som inte, de vill inte ta ansvar, mm, de vill inte berätta, de vill inte förändras.
Precis.
Och då kan det vara män som kanske har någon form av, vad ska man säga, personlighetsstörning,
ja,
och som också på sikt riskerar att utföra farligare och grövre våld.
Mm.
Eller så att mannen tar ansvar för det här och förskräcks av det man faktiskt har gjort. För det blir väldigt tydligt när man har skrivit ner, det här är jag, det här har jag, mm, gjort. Och vi går igenom det här med mannen och vi diskuterar vad har hänt, i vilka situationer. Och det här blir ett väldigt bra arbetsmaterial.
Ja, precis. Och sen, ja, den här mannen, ju vill ha hjälp. Hur fortsätter ni, Per?
Ja, det som de flesta män har lite svårt, eller mycket svårt med när man utövar våld, är ju att och sätta ord på sina känslor. Att man kanske för sig själv inte riktigt vet vad jag känner. Och det gör att man blir, alltså vissa känslor, man känner sig nedtryckt eller är rädd för att bli övergiven. Att det övergår i aggression. Att man själv upplever att man måste försvara sig. Och då letar vi efter i våldssituationen. Om, när man har skrivit upp att ja, men, jag säger igen det här med att trycka ner i sängen. Okej, vad hände förut? Vad kände du då? Vad hände i dig då? Hade du kunnat sagt till henne att så här, jag känner så här? Att i behandlingen så finns det dels en väldigt, väldigt stor del som kräver nästan den mesta tiden av behandlingen är att försöka förstå sig på sitt eget känsloliv. Vad är det som gör att jag hamnar i det här? Vad har jag för känslor? Vad kan det bero på? Sen så tränar vi på att kommunicera. Hur kan jag berätta för min partner istället för att jag ska bli våldsam och hotfull? Det kanske är så att jag kan berätta för min partner att när du säger så här, då tror jag att du ska lämna mig. Du blir jätterädd och jätteledsen och jag tycker att det här är superjobbigt. Kan man göra på något annat sätt? Många män förstår att det här är fel, men har svårt att ta fulla ansvaret för sina handlingar, utan då lägger man ansvaret på kvinnan. Hon tvingar mig till det här. Hon förstår mig inte. Hon, när jag blir ledsen då gör hon så här. Och hon måste sluta göra så. Och då är vi väldigt tydliga med att du kan bara förändra dig själv. Du måste berätta vad du känner och tänker i vissa situationer. Så att hon själv kan förstå hur det, hennes beteende påverkar dig.
Precis, för att den där är, kan tänka mig en utmaning för att samtidigt som vi vet att konfrontera är en risk för kvinnan många gånger. Det kan öka våldet. Men samtidigt är den här, eller hur kan jag formulera min fråga? Vad gör ni om den här mannen fortsätter att säga nej, men det är hon som provocerar mig? Hur hanterar ni en sån situation?
Det är igen så att det finns inte en lösning för att männen är så olika. Vissa män, när man har fått en relation och ofta så säger män att det är väldigt skönt att komma till oss för de känner sig förstådda, för att vi inte dömer och att vi försöker att förstå hur kan det här komma sig istället för att säga att ja, istället för att skuldbelägga och skambelägga männen. Vi försöker tillsammans med mannen att förstå hur det här kan hända för att vi ska kunna hitta andra sätt. Och då känner sig män väldigt nöjda med det och känner sig trygga med oss. Och utifrån den här relationen så kan man ibland konfrontera och lite föra en diskussion om vad det är som gör att han säger som han säger. Andra så får man, vad ska man säga? Man får spara det här som behandlare. Och vid rätt tillfälle så kan man ta upp det. Men ofta är det så att män i början berättar saker där man som behandlare kan tänka att det här kanske inte är hela sanningen. Eller det här kanske är lite förskönat. Men det går inte att hela tiden ifrågasätta mannen. Utan som behandlare så får man utgå ifrån att mannen berättar sanningen. Och det här är så mannen har upplevt det. Samtidigt som man som behandlare förstår att det här är en partsinlaga. Det här är mannens perspektiv. Kvinnan gör en annan berättelse. Sen kan vi lite som behandlare jämföra. Är det stora skillnader? Och hur behöver vi fråga mannen för att han kanske mer ska kunna uttrycka och ta till sig det som har hänt? För det är en kärna i behandlingen att mannen ska ta ansvar för sina handlingar. Som en fråga är, händer det att du har sådana här beteenden i andra sammanhang? När du är på ICA och handlar och det inte går som du vill. Är det så att du blir arg och kastar saker eller skriker åt kassörskan eller slår folk? Nej, det är ju extremt få som gör det. Då kan man på något sätt få mannen att mer ta ansvar för att det här ilskan och aggressionerna, det är ingenting som drabbar honom. Utan han väljer ändå att leva ut sin aggression och sitt våld tillsammans med partner.
Per, nu måste vi avrunda. Skulle du vilja summera lite kort vad är det ni gör så att lyssnare får en kort idé om vad är det?
Ja, det handlar om att få mannen att ta ansvar för sina handlingar. Själv förstå vad det är som leder fram till det. Kanske genom att prata om hans egen barndom, sina egna upplevelser och kanske utsatthet för våld. Och hitta alternativ. Lära sig uttrycka sina känslor, förstå sina känslor. Hitta sätt att kommunicera. Och också träna och lära sig att man inte alltid behöver agera på starka negativa känslor.
Tack för det, Per. Och då ska vi tacka vår gäst för idag. Och ni lyssnade på Egen Kraft Radio och på programmet och relationsspecialist psykologen Lydia Ortiz vägleder dig. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre och vår sponsor är Betonfabriken Coworkingskontor. Vill ni smsa oss kan ni gärna göra det på 070-019-0825. Tack för att ni lyssnade.